Det första rent praktiska är ju det att man binder upp sig för 5 år på nytt. I vårt fall så är det på det viset problematiskt att eftersom vi ska generationsväxla och börja odla parallellt framledes så måste vi ha samma produktionsgren båda dera. Det är det ena och sen är nog det andra att efter de här 5 åren nu så börjar det småningom bli lite ogräsproblem. Och det är ju fråga om problem och ogräs som tistel och sen flyghavren då som börjar så det sakta krypa in och den är ju nog i det här fallet mycket besvärlig. Det här tredje stora är ju nog den här ekonomiska sidan att eftersom vi är heltidsjordbrukare här så det alltid, måste man ju alltid pejla den här lönsamheten och då betyder det att när den här konventionella prisnivån börjar komma till samma nivåer som den konventionella så då är det nog tveksamt att så det lönsamhetsmässigt åtminstone motiverar att odla ekologiskt.
Varför gick du då för 5 år sedan eller lite längre bak i tiden, för det tar ju en tid att ställa om också. Varför gick du då över till ekologisk odling då?
Det var egentligen tvärtom. Då var den lönsamhetssidan på den konventionella sidan på den nivån att jag tyckte att det här skulle vara intressant att prova på. Fördomsfritt och det här. Och jag måste säga att jag ångrar definitivt ingenting. Det har gett många nya infallsvinklar på odlande och tack vare det här så har vi fått en bättre växtföljd när vi har haft valli i växtföljden med. Det är alltid bra när man tvingas tänka ytter om boxen lite. Det finns nog en hel del saker från den ekologiska sidan som man kan plocka tillbaka till den här konventionella.
Till exempel vad?
Till exempel med en ordentlig växtföljd så nu ser man det direkt på kördenivån följande. När man har haft åkern har varit 2-3 år i vall. Sådana åkrar som inte har sett vall på 60 år så det här det gör ganska mirakel måste man säga. Och sen det andra är förstås det att det här genom att ha vall med gröngödslingsvall förstås kommer det inte att vara i så stor utsträckning mera men vi kommer alltid att fortsättningsvis också ha så har vi odlat jättemycket proteingrödor, bondbönor och ärtor och det här och nu med tanke på att konstgödseln kostar vad den kostar så kan man på det viset sänka gödslingskostnaderna lite.
Hur stora åkermarker har du?
Totalt så odlar vi inklusive arrendemark 335 hektar fördelat då på 3 kommuner. Att det är Lojoa, det är Ingo och det är Kyrkslet.
Så det är faktiskt stora marker, du har det inte bara här i närområdet?
Nej, det den där arronderingen är väl kanske världens bästa. Det är ju lite så här, det ställer ju lite krav på planeringen och det här odlingen. Att det finns liksom varken råd. Varken penningmässigt eller tidsmässigt att köra något extra fram och tillbaka utan man måste få det så rationellt som möjligt. Att det har varit en fördel här till exempel med det som vi odlar i Kyrkslet att eftersom det är lite längre transportsträckor just att transportera sed och så vidare så när volymerna har varit en hel del mindre så det har varit en positiv sak. Men istället har vi fått bearbeta med mekanisk ogräsbekämpning desto mer så att allt tar ut varann.
Ja, hur mycket mindre skörd har du fått jämfört med under den konventionella odlingen?
Det är ju alltid kast mellan skördeåren och kan vara ganska stora kast. På den ekologiska sidan så blir nog de här kasterna liksom större. Vanligtvis så har vi alltid försommartorka. Och då skulle man gärna vilja att växten skulle liksom snabbt komma igång på våren och börja täcka liksom för att minska avdunstning och minska trycket på ogräs. Det är ju helt beroende på den mineralisering av näringsämnen som ska ske i marken. Att den faktiskt görs, att det är tillräckligt med fukt och att det är tillräckligt med värme. Och är inte det så står det och stampar på stället. Och då betyder det att man får hemskt glesa bestånd som torkar ut bara mer och mer. Så att, som svar på din fråga, så från de medelkörda som vi har haft tidigare på konventionella sidan så ligger vi någonstans där kanske mellan 35-40% på ekologiska, på spannmål. Sen på bondböna och ärtor så där är det ingen nämnvärd skillnad vill jag påstå. Det är ju bara liksom skördenivån som är lägre utan man måste ju liksom i lag beordrat att du måste ha liksom en viss procent så att säga gröngödsling fast du gödslar med stallgödsel och köper ekologiskt ekogödsel, så måste du ändå ha liksom gröngödselsvall, och det är med motiveringen för ogräs och så vidare. Och det betyder ju det att du kan ju inte odla hela den där arealen. Om man skulle räkna liksom totalt, så faller det säkert till en tredjedel.
Du har då odlat spannmål och sen lite bönor och ärtor?
Jo, och sen har vi lite, några år provat på lite oljeväxter också, att det är ju nog en otrolig utmaning med tanke på det, att det finns ju ingenting att göra sen om man får något angrepp av skadeinsekter och loppor och så vidare. Det är helt fast i övre makt där.
Vad kommer du då att odla nu när du blir konventionell odlare igen?
Enda kanske skillnaden är det att vi har odlat, som jag sa, sporadiskt några gånger bara oljeväxter. Att oljeväxternas andel kommer att öka riktigt ordentligt. Men annars så kommer det att försöka, så som vi alltid har försökt, att ungefär en tredjedel är höstsådda grödor, det vill säga höstvete och råg. Sen det här vårvete och grynhavre och sen vårraps.
Hur stor del kommer du ha baljväxter alltså?
Nå, ska vi säga i år så kommer vi bara att ha 30 hektar ärtor. Och inga oljeväxter, för nu är jag i den prekära situationen att nu måste jag få ordning på både fettisteln och det här och mjölktisteln för att kunna odla oljeväxter, för det blir problem annars med oljeväxterna. Att det, tyvärr så det här året så kommer jag inte kunna ha oljeväxter, men det här från och med nästa år så kommer vi att ha distomera istället.
Vilka erfarenheter tar du då med dig från din tid som ekologisk odlare nu när det återgår till konventionellt?
Jag skulle vilja påstå att det är alltid försökt jobba med markstruktur, men att här på den här ekologiska sidan så var det helt avgörande. Markstrukturen måste vara i skick, annars växer inte alls. Det är nog en sak som vi mera måste liksom ge akt på, förstås med de erfarenheter vi har. Gröngödslingsvallarnas positiva förstås inverkan är en sak. Och sen kommer vi nog att fortsätta använda stallgödsel. Vi har kört ganska mycket både häst och sen nöt, fastgödsel och svämgödsel och sen från gasverket sån här kompost. Det kommer vi definitivt att fortsätta som ett komplement till konstgödsel.
Hur ser du då på konventionell versus ekologisk odling? Kan de komplettera varandra eller kommer de att närma sig varandra? Eller hur ser du på sikt att det kommer att bli?
Jag skulle påstå att det här, de här båda odlingssätten så kommer de definitivt att liksom ha sin plats framledes. Det som man kanske kan säga att den konventionella sidan kommer att komma liksom genom den nya stödperioden som börjar, så kommer att närma sig mera liksom inriktning på miljöaspekter som kanske vattenvårdsfrågor och sen andra kolbindningsfrågor och det här och sen förstås växttecken och sånt här. Och sen de här allmänna liksom riktlinjerna som man har att försöka inom hela EU minska på användning av växtskyddsmedel som räknas i gram aktiv substans per hektar. Fast vi har använt hemskt lite i Finland så alla måste minska.
Christian Nyholm, vad tänker du om den ekologiska odlingens framtid i Finland eller ekologiska jordbruket, lantbruket?
Jag tror definitivt att nu kommer den att ha sin plats också framledes. På spannmålssidan så tror jag att de gårdarnas antal kanske minskar. Men däremot sen när man tänker på gårdar med djur, när man får hela kretsloppet och fungerar, att man har vallar som man då matar i djurerna som producerar gödsel som man får tillbaka till åker. På en traditionell vanlig växtodlingsgård så man ska ändå ha en 25-30% gröngödsling som egentligen producerar, hämtar någonting. Det är bara kostnader. Skulle man ha djur istället som man ska kunna mata den körden i, så då skulle man få en helt annan också ekonomi i det hela. Som svar på din fråga så jo, men jag tror inte att den kommer att öka. Men den kommer definitivt att ha sin plats kvar, det tror jag.
Men målsättningen ändå i både Finland och EU är 30% ekoodlad mark år 2030. Kan man uppnå det?
Jag tror nog kanske att det ja, och framförallt i offentliga upphandlingen och nu i dessa strama tider så tror jag nog att våra beslutsfattare hamnar lite att tänka om här. Jag tycker själv att det är beklämmande just det här att om den här ekoarealen som vi nu har, om den hemskt mycket minskar, så betyder det ju det att folk kommer ju tillbaka då till den här konventionella sidan, och då ökar också volymerna på konventionella sidan som vi i årtionden har liksom kämpat med en överproduktion på. Det här är ju lite balanserat det. det är en beklaglig sak.
Vad skulle då ha behövts för att du skulle ha tänkt att du fortsätter en femårsperiod till, för det är ju femårsperioder som man då odlar ekologiskt. Vad skulle det ha behövts egentligen för att du skulle ha tänkt att jag fortsätter?
Den främsta orsaken skulle vara det att jag skulle få fortsätta ett år i taget och kunna följa med och se att klara av ogrässituationen. Sen det andra är det att prisnivån på ekologiska produkter så skulle nog borde vara dubbelt mer som de konventionella, för att det ska vara någon idé så lönsamhetsmässigt att odla. Vi har diskuterat med min pojke här och vi har nog båda kommit till den slutsatsen att nu är det dags att fara tillbaka igen.
Men hur är det då med på gödselfronten? Det var ju i fjol mycket prat om den dyra gödseln och alla priser som stiger. Hur klarar ni det?
Där måste man ju räkna liksom en kväve lönsamhetskvot att det här, att vad kostar kväve kilo i förhållande till den kört som du får ut. Men jag kan själv alltid försöka resonera oss på det viset att man lägger ut gödsel på sådana åkrar som det kommer tillbaka. Att där som det finns växtkraft så där satsar man, och sen på mindre bördiga åkrar så satsar man mindre gödsel. Att det där så att säga svinner så måste man försöka få så minimalt som möjligt. Och sen är det andra ju det att man måste se att vilka slags grödor odlar man. Man kanske inte ska odla de mest gödselkrävande grödorna i så stor utsträckning, utan man kan fundera på andra grödor. Det är liksom en kanske sak. Och sen måste man ju komma ihåg det att det här, den här gödseln som jag anser att man också måste använda på ekologiska sidan, inte är den heller gratis på något vis.